Jesus Kristus, vi vill ge dig vår ära. Vi ber att våra liv skulle få ära dig, Herre. Att våra val skulle få ära dig. Att våra relationer skulle få ära dig. Att vår ekonomi skulle få ära dig. Våra tankar skulle få ära dig. Våra handlingar skulle få ära dig. Vår sång skulle få ära dig. Vår glädje skulle få ära dig. Vår sorg skulle få ära dig. Herre, lär oss att ära dig genom hela livet. I alla delar av livet. I allt det vi är och gör. Lär oss att leva liv som ära dig, Herre. Lär oss att värdera det heliga livet, Herre. Tack att alla vi som har döpts och dött med Kristus, vi har också fått uppstå till ett nytt liv. Halleluja. Tack Jesus för det. Lär oss att leva det livet. Helga oss Herre. Forma oss Herre. Så vi blir mer och mer lika din son Jesus Kristus. Så vi kan ära dig. Kom heligande nu och rör vid våra hjärtan. Rör vi våra tankar. Ge oss modet, Herre, att faktiskt erkänna det som inte ärar dig i våra liv och vända om ifrån det. Ge oss modet att inte bli likgiltiga. Jag ber om det, Herre. Och ge oss kraften, Herre, i tacksamhet att få tacka dig för allt som är gott. Allt du gör, allt vi ser som du gör ibland oss. Låt oss få leva i tacksamhet, Herre. Och kom och möt oss nu genom ordets förkunnelse. Öppna våra hjärtan för vad du vill tala till oss idag. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack Lovisa, Anton, Daniel. Grymt. Tack Homa. Så gott att få gå ner i dopgraven med dig. Homa sa igen när hon kom in här: jag är glad, mitt hjärta är glad. Och så känner jag också. Det är en sån glädje. Och vi gläds tillsammans med dig som församling. Vi kommer inte ha medlemsintagning idag. Det kommer vi ta längre fram. Vi behöver prata lite mer och gå igenom lite och sådär. Ska jag vika upp den lite? Bättre där? Tack. Mår ni bra? Ja. Har ni firat midsommar? Ja. Vad bra. Jag har också firat midsommar. Och innan det så var vi på scoutläger ute på Sundsvik. Förra fredagen fram till i tisdags. Och det är ju underbart alltså. Komma ut till Sundsvik, bygga upp ett läger av bara slanor och rep. Och få leva där ett tag. Nu kommer min personliga ljudtekniker här. Ett och två och tre. Puff, puff. Och så får man bo där i flera dagar ihop med massa barn som tycker det är jättehäftigt att vara där. Homas dotter Sarina, du var ju med till exempel, eller hur? Visst var det kul att vara på läge? Mm-hmm. Blev man trött? Japp. Luktar man svett? Ja, det är man. Ja, men det är så. Man kommer hem och då är man överlycklig i hjärtat. Men man är full av smuts och svett och man luktar rök. Det är så det är efter en vecka på läger. Men, nej, men vi hade det riktigt, riktigt bra. Och vi fick se flera av barnen också möta Gud och få ta viktiga beslut. Vi hade en frälsningsinbjudan en av kvällarna där flera barn räckte upp handen och sa: jag vill tro på Jesus. Och de bad mig en bön. Och det är för mig personligen en väldigt, väldigt stor glädje att se det. Och idag är det, om man liksom kollar kyrkoåret sådär, så är det Johannes döparens dag. Eller den helige Johannes döparens dag. Och jag tänkte ändå att vi skulle stanna lite vid det. I och med att det också var dop idag så tänkte jag, ja, men vi pratar om Johannes lite idag. Och så fick Ulla läste det här ordet från Jesaja som talar om vad som ska ske. Att liksom bergen ska tryckas ihop, dalarna ska jämnas ut, bana väg i ödemarken för att någonting nytt ska ske. Liksom. Och Gud vill ge liv, han vill ge regn i ödemarken. Och det är precis så Johannes döparen börjar sin tjänst. Han säger det själv, liksom, att han är rösten som ropar i öknen. Och det står i Bibeln att Johannes döparen som kommer före Jesus, han är också, han är verksam i Elias ande. Och Elia får ju också vara med och be om regn. Han får vara med och utmana de andliga makterna i landet, kan man säga. Och Gud segrar såklart. Och så kommer regnet över landet igen. Det har blivit ödemark. Det har inte regnat på länge. Men det är också en andlig ödemark på den tiden. Där man inte... Det finns inte så många som följer den levande guden. Men Elia är med och banar väg för någonting nytt. Och på samma sätt, när Johannes döparen kommer, så bereder han väg för Messias, för Jesus Kristus, för räddningen. Och när Gud ska göra sitt största ingripande i den här världen, för det får man väl ändå kalla det, när han sänder sin egen son Jesus Kristus till jorden för att dö och uppstå. Det är ganska intressant att det börjar och slutar med kvinnor. Har ni tänkt på det? Vilka är de första som kommer till graven efter att Kristus har uppstått? Ja, men det är kvinnorna. Och de som är bibelforskare, de säger att det här är ett av de främsta liksom bevisen på att det här inte är hopfabricerade berättelser. För man hade inte valt att säga att det var kvinnor i så fall. För kvinnor hade inget att säga till om på den tiden, särskilt inte som vittnen. Men det var de som bar vittnesbördet om att Kristus har uppstått. Om man väljer att ta med det ändå i evangelierna för att visa att det här är på riktigt. Och innan Jesus föds så kretsar ganska mycket också kring en tonårstjej och en gammal dam. Maria, eller Meirem som du sa, som blir mor till Jesus Kristus. Och så är det Elisabet som blir mor till Johannes. Och när jag förbereder mig för det här så reflekterar jag bara över, och det här kan vara från Gud, tänker jag, namnbetydelserna. Det är ganska intressant ibland vad olika namn betyder. Och Elisabet betyder Gud är fullkomlig. Och det är han. Gud är en helig Gud, det har vi sjungit nu. Han är fullkomlig. Den här världen är full av ofullkomlighet, eller hur? Det är vi vana vid. Det blir aldrig riktigt så där bra som man hade hoppats. Relationen funkar inte alltid riktigt så där bra som vi hade velat. Det är saker hela tiden som brister. Vi är vana vid bristfällighet, eller hur? Och så gör vi det bästa av det. Men Gud är annorlunda. Han är avskild, han är helig, han är fullkomlig. Och Elisabet bär det namnet. Gud är fullkomlig. Och problemet för mänskligheten i alla tider sedan syndafallet är ju att hur ska vi relatera till en fullkomlig Gud när vi är bristfälliga, när vi är fallna i synd? Och Elisabet ger liv åt Johannes, och Johannes betyder Gud är nådig. Och det är det som är nyckeln, det är det som är lösningen, att Gud är nådefull. Han är både fullkomlig och nådefull. Och i sin nåd så kan han skapa en väg. Han kan förlåta synd. Och han kan bana väg. Och Maria blir mor till Jesus som betyder Gud räddar. Och det är vad hela den här berättelsen handlar om. Men låt oss backa lite. Innan Johannes föds så handlar det om Zacharias och Elisabet. De längtar efter barn. De har inte kunnat få barn. Ni som har varit med om det, ni vet vilken sorg och kamp det är när man längtar efter ett barn men inte kan få det. Det var deras stora livskris antagligen. De hade säkert haft tider där de mådde fruktansvärt dåligt över det. Kanske haft tider där de hade varit mer överens med sitt öde på något sätt. Men de längtade och de bad. Och hade väl gjort det ganska länge. Och så en dag när de är gamla och Zacharias är i templet, så så kommer en ängel och talar till honom. Vi kan gå till Lukas 1. Då står det i vers 8. En dag när Zacharias avdelning var i tjänst och han tjänstgjorde som präst inför Gud och man som vanligt kastade lott om vem som skulle få gå in i Herrens tempel och tända rökelse, så blev Zacharias utvald. Okej, han hade tempeltjänst och det var lite som vanligt. Man lottade vem skulle gå in. Ja, det var han fick gå in. Och så står det sen vers 10. Under tiden som rökelseoffret pågick stod allt folket utanför och bad. Då fick han se en ängel från Herren stå till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid den synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom, var inte rädd Zacharias, din bön har blivit hörd. Du och din hustru Elisabet ska få en son och du ska låta honom heta Johannes. Han ska bli till glädje och lycka för dig och många ska glädja sig över hans födelse. Han ska bli stor inför Herren. Han ska aldrig smaka vin eller starka drycker och han ska bli fylld av den helige ande redan i moderlivet. Vilken profetia, va? Få höra det uttalas. Och det här är ju en tid där man inte har sett så mycket av Guds ande på lång tid. Sedan Malaki talade så har det varit tyst från Gud. Och även innan det så var det inte så ofta som människor fick uppleva Guds andes närvaro. Och nu börjar någonting hända. En ängel kommer och säger att här ska födas en person som redan i moderlivet, innan han ens har fötts, så kommer han bli uppfylld av den helige ande. Okej, någonting är på gång. Gud håller på att verka. Och sen, ja, Zacharias har svårt att tro på det här liksom, och han blir stum som ett bevis på att han ska förstå att det är Gud som har gjort det här. Han kan inte tala, han kommer ut och han gestikulerar och förklarar vad som ska hända. Och dagarna går, Elisabet börjar bli gravid. Samtidigt har det ju hänt en liknande sak för Maria. Hon har fått besök av ängel, Josef har fått besök av en ängel. Maria börjar också bli gravid. Och så finns det en sån vacker berättelse när de möts, Maria och Elisabet. Också Lukas 1, vers 39. Några dagar senare så skyndar sig Maria iväg till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och hälsade på Elisabet. Och när Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne. Och hon fylldes av den helige ande. Okej, vilken grej. De här två kvinnorna möts och i sina moderliv bär de Jesus och Johannes döparen. Och när de möts och bara när Maria hälsar, bom, så händer någonting. Guds ande uppfyller Elisabet. Gud är fullkomlig. Gud är nådig. Gud räddar. Och Guds ande håller på att verka fram någonting nytt till en värld och en tid som inte på många, många år hade hört Gud tala. Och sen står det så här från vers 65. Fortfarande Lukas 1. När Johannes har fötts och Zacharias har skrivit på en tavla att Johan ska heta Johannes, för det tycker ingen annan, för det hette ingen i deras släkt och ni vet, det blir alla möjliga grejer så här. Jo, han ska heta Johannes. Och så står det så här. Alla som bodde där omkring greps av fruktan och nyheten om vad som hade hänt spreds i hela Judéns bergsbygd. De som hörde om händelsen lade på hjärtat och frågade sig, vad ska det bli av det här barnet? Herrens hand var ju med honom. Och hans far Zacharias fylldes av den helige ande. Okej, först fylls Johannes av den helige ande i moderlivet. När hans mor Elisabet möter Maria så fylls hon av den helige ande. Och nu när barnet har fötts och Zacharias är trogen mot Gud och lyder hans ord och säger att jo, barnet ska heta Johannes. Gud är nådig. Då fylls han av den helige ande. Och han börjar profetera. Och det är ganska intressant vad någon profeterar i den helige andes kraft. Han säger så här. Välsignade Herren, Israels Gud. För han kommer till sitt folk och återlöser det. Han reser en mäktig räddare från sin tjänare Davids ett, som han för länge sedan lovade genom sina heliga profeter till räddning från våra fiender. Okej, här talar Zacharias om det som ska ske. Att Gud ska resa upp en mäktig räddare från Davids ett. Och det har ju varit profeterat sedan länge. Liksom. Det här kände folket till. Det står hos alla profeter. Och man talade om David på det sättet. Att från hans rot så ska det komma en räddare. Till räddning från våra fiender. Det är det som händer när Jesus kommer. Och från alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra förfäder och håller sitt heliga förbund. Eden han svor vår fader Abraham att rädda oss från våra fienders hand, så att vi får tjäna honom utan fruktan i helighet och rättfärdighet inför honom så länge vi lever. Så långt profeterar han alltså om Jesus. Och sen säger han, och du mitt barn ska kallas den högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk veta att räddningen är här, med förlåtelse för deras synder. Hur är räddningen där? Jo, genom förlåtelse. Johannes betyder Gud är fullkomlig, eller Elisabet betyder Gud är fullkomlig. Johannes, Gud är nådig, och Jesus, Gud räddar. Räddningen är här med förlåtelse för deras synder. För på grund av vår Guds innerliga barmhärtighet ska en soluppgång komma ner till oss från höjden. Det är vackert. Och lysa över dem som lever i mörker och dödens skugga. Och leda våra steg in på fridens väg. Det är vad som ska ske. Och det här är hoppfullt, eller hur? För jag tror att i vår tid så finns det också mycket mörker. Det finns också mycket torka och öken, ödemark som behöver liv. Det finns människor runt om oss, eller hur, som lider. Som inte ser Gud, som aldrig hört Gud tala. Som inte vet att de är älskade av Gud. Vi lever i ett land som kanske inte känner Gud. Men det finns hopp. Och Johannes banar väg i ödemarken. Gud vill leda människor in på fridens väg. Pojken växte sedan upp och blev andligt stark. Och han höll till ute i ödemarken till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Det är något profetiskt i hela Johannes liv. Han levde ute i ödemarken, och det står att han käkade gräshoppor och vildhonung och hade liksom någon slags päls av en kamel runt sig och ett läderbälte runt livet liksom. Det talar så tydligt om liksom att han är ute i ödemarken. För han kommer med liv till de som lever i ödemarken. De som lever i en andlig ödemark. Någonting är på väg att hända. Gud är på väg att sända liv in i ödemarken. Regn som får att blomstra på nytt. Det är vad Gud gör. Och så börjar Johannes sin tjänst ute i vildmarken. När tiden är inne på något sätt så börjar han tala, och han börjar samla människor omkring sig, och han börjar tala om omvändelse. Det är ju hans budskap. Vi kan läsa från Lukas 3 och 2. Då står det, vid den här tiden kom Guds ord till Johannes, Zacharias son, i ödemarken. Han gav sig iväg till trakterna kring Jordanfloden och förkunnade omvändelsens dop för syndarnas förlåtelse. Så som det står skrivet om i profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, jämna vägen för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg ska och höjder sänkas, krokiga stigar rätas och steniga vägar jämnas. Då ska alla människor få se Guds räddning. Alla människor ska få se Guds räddning. Och det han predikar, det är omvändelse och det är dop. Helt enkelt ändra ett sätt att leva. Han är väldigt tydlig, Johannes. Och han tar upp specifika saker i samhället och grejer som händer. Och han liksom till och med talar till Herodes, kungen, och säger: men du lever fel, du har en felaktig relation. Bryt den, för det är inte behagligt för Gud. Liksom. Han är inte rädd för att säga vad som är liksom Guds väg. Och han säger till människor: omvänd er. Och det är något attraktivt i det här. Det väcker en längtan hos folket. Det står på flera ställen i evangeliet att många människor kom dit ut. Matteus säger till och med att hela Jerusalem kom ut till Johannes i öknen. De drog sig ut till ödemarken för att få lyssna till hans ganska kärva budskap om omvändelse och dop. Han började praktisera dop. Han tog människor ner i floden och sa: nu måste ni dö från det gamla. Och det han profeterar genom dopet, det är också ganska tydligt, tror jag, för folket. För det sker i Gamla testamentet. Hur folket, när de ska befrias från Egypten, går genom Röda havet eller Sävhavet. Eller hur? De räddas genom vattnet. Från sitt slaveri ut i frihet för att kunna tillbe levande Gud. Och när folket gått igenom och faraos arméer kommer, då slår vattnet ihop. Befrielse från fienden som vi läste och som Zakarias profeterade. Det är någonting här som Johannes försöker säga, att den Messias som är på väg nu, Jesus Kristus, som bara... det är liksom, det handlar om dagar nu liksom innan han kommer att träda fram. Han kommer befria er från slaveriet och han kommer besegra era fiender. Det mörker som försöker dra oss bort ifrån Gud, det kommer någon som kommer besegra det. Ni kommer kunna få frihet. Det är vad Johannes säger. Frihet från slaveriet. Och dopet blir en så tydlig bild. Dels för att det profeterar om det som hände när Gud räddade sitt folk från slaveriet i Egypten. Och även när de skulle gå in i landet, då går de också genom floden på ett lika mirakulöst sätt. Men det blir också en tydlig bild, för vi vet hur det, vad det är att gå ner i vatten, eller hur? Och tvätta sig, eller bli, liksom få något som sköljer över. Att bli ren, att bli tvättad. Vi vet ju hur den känslan är. Det är väldigt, väldigt skönt. När vi kom hem från scoutlägret, som jag sa, då stod vi, det blev sent på kvällen, vi var här och lastade in alla grejer igen och vi bar, liksom, gjorde sista rycket, liksom, packa ur kärran, och så stod vi här några stycken. Killar var vi då, fyra stycken, och vi pratade lite om vad som hade hänt, vad Gud hade gjort på lägret, vad vi längtade efter för våra barn och liksom hur de skulle få växa och lära sig mer om Gud och sådär. Och vi tackade Gud och så la vi armarna runt varandra så här och så bara tackade vi Gud för vad han hade gjort, för de som hade blivit frälsta, för det Gud hade gjort på lägret. Och så sa vi amen och så kände nog alla, ja, det luktar inte så gott här. Och vi är ganska sotiga, smutsiga. Och vi har både svett och rökdoften. Och så åkte vi hem och så tog vi en dusch. Och det blir så tydligt där när man duschar. Då försvinner alla de här tre sakerna. Rökdoften, svetten och smutsen. Och när jag tänkte på det, det var häromdagen när jag stod och duschade och förberedde den här predikan, så tänkte jag: det där är väldigt tydligt, för det är precis vad Gud gör i dopet. Det är precis vad Gud gör när han förbereder oss på friheten. Det är det han måste göra. Smutsen, eller svetten kan vi börja med. Det är ju det som kommer inifrån oss själva, eller hur? Det är det vi producerar. Det är synden. Det är allt det där vi gör som inte är enligt Guds vilja. När vi sårar människor. För varje gång vi sårar människor så sårar vi Gud. Och någonting går sönder i den relationen som vi är skapade för. Synden som stinker om oss. Det luktar inte gott. Det vill Gud tvätta bort i dopet. Smutsen, det är det som kommer utifrån, eller hur? Från sotiga grillar eller när man har rullat runt i skogen i hinderbanor eller annat. Det är det som andra gör mot oss. Det är våra sår. Det kan vara sår också. Det kan man också få på scoutläger. Kan duscha bort blod ibland som har fastnat längs benet. Men jag tänker, det har vi också med oss. Det är andra människors synd mot oss som blir till sår. Det som sårar oss och förstör oss som kommer utifrån. Och så rökdoften. När man står hela dagen och lagar mat över öppen eld så det sätter sig liksom. Men röken, jag tänker den här, det kan också representera onda andar. Den mörka liksom, andligheten som den här världen är full av och som bara vill förstöra och bryta ner Guds verk på jorden. De goda nyheterna är att när vi kommer till Kristus så kan han befria oss från det. Så vi blir helt fria från allt. Vi blir förlåtna för vår synd, vi blir helade för våra sår och vi blir befriade från de onda andarna. Och ni vet hur det är när man har duschat färdigt och kliver ur. Det är en väldigt skön känsla. Man blir som en ny människa, uppfriskad. Smutsen, synden, såren, svetten och rökdoften är borta. Men han är skarp, Johannes. Han säger, döp er, men lev också som att ni verkligen har omvänt er. Han kallar de religiösa ledarna för huggormsyngel. Det är inget roligt att bli kallad huggormsyngel. För han menar att ja, ni kommer ut hit, ni lyssnar på mig, de kanske döpte sig till och med. Men sen fortsätter ni ju att göra fel. Ni fortsätter att behålla allt för er själva. Ni delar inte med er, ni tar inte hand om de fattiga. Ni ger inte bort en rock om ni har två. Utan ni behåller allt själva. Och ni fortsätter leva i liksom felaktiga relationer och ni förstör. Men han säger, gör inte det. Utan lev rättfärdigt, sök rättfärdigheten. Och det tror jag är Guds budskap till oss också. Värdera det heliga livet. Om du är döpt, lev som att du är döpt. Lev som att du har fått din synd förlåten. Lev som att du har fått dina sår helade. Lev som att Gud har brutit de onda andarnas makt över ditt liv. Lev rättfärdigt. Och fråga Gud varje dag, vad kan jag göra? Johannes betyder Gud är nådig. Jesus betyder Gud räddar. Men Elisabet betyder Gud är fullkomlig och han är fortfarande fullkomlig. Och vi kan göra allt vi kan för att leva liv som så mycket som möjligt återspeglar hans fullkomlighet. Det ärar Gud. Det ärar Gud. Ska vi be tillsammans? Ni kan komma fram, Lovisa och Anton. Och Ulla, du har några ord kanske att dela också. Du kan också komma fram. Men jag ber en bön för oss nu direkt. Jesus, jag tackar dig för att du kommer för att ge liv och liv i överflöd. Och jag tackar dig för hur du alltid, Gud, när du har gjort saker i historien, du har förberett det genom att sända profeter. Genom att sända Johannes som förberedde. Och vi har hört profetiska ord om att du vill sända ett regn över Sverige. Du vill göra något nytt in i den andliga ödemark som råder i det här landet. Och Herre, jag ber att du förbereder våra hjärtan på det. Tack för dopet. Tack för Homas dop idag. Som fick vittna om att det finns nytt liv i dig. Och jag ber att det ska påminna oss alla om vilka vi är i dig. Vad du har gjort i oss och med oss. Tack Gud att du har förlåtit vår synd. Tack Gud att du har helat våra sår. Tack Gud att du har befriat oss från allt som vill binda och hålla oss tillbaka. Nu ber jag här att den kraften som var verksam när du uppstod från döden, att den samma mäktiga kraft ska få vara verksam i oss som tror. Kom Herre och fyll oss med liv. Och finns det saker vi behöver omvända oss om på nytt Herre, så låt oss göra det. Låt oss gå i Johannes anda och få omvända oss. Och tack Jesus att ditt budskap var samma sak. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på de goda nyheterna. Herre, vi vill vända oss bort från det som inte leder till liv. Och så vill vi vända oss till dig, Jesus Kristus. Du som ger liv. Kom, heligande. Kom, heligande, nu. Kom, heligande, och fyll oss. Omslut oss med din kärlek på alla sidor. Låt oss få känna din närvaro just nu. Precis som dopets vatten omsluter oss på alla sidor. Så jag ber att din heliga ande skulle få komma och omsluta oss nu. Halleluja. Kira Shantrosat. Vi ska snart be för varandra. Ulla delar några ord. Och ni förebedjare kan komma fram också och vara beredda här på sidan.